Idag så var det en som hette Simon Janneland som skulle lett gudstjänsten. Men via ombud så ringde han till mig igår och berättade att han hade tappat rösten. Och därför har vi gjort så att vi har delat lite på uppgifterna. Och det känns som en god tanke. Det kanske skulle göras ofta. Och om man ska leda en gudstjänst så sa vi det innan att då kan ju, man kan vara med om nästan vad som helst. Man kan bryta båda benen och det går bra. Men att just tappa rösten är svårt. Idag är det en söndag som kallas för trefaldighetssöndagen. Eller heliga trefaldighetsdag. Av alla ord i kyrkan så kanske det tillhör det som känns mest, signalerar mest interna saker och låter lite sådär kyrkligt. Men det är en fantastisk söndag med ett fantastiskt budskap. Om du är ny i kyrkan så är det ju så att det finns ju olika söndagar som har olika teman. Och kyrkan har ju egna säsonger, ett eget år. Och just den här söndagen markerar slutet på de här stora festerna som jul, påsk och pingst. Och däremellan finns det lite mindre saker som man inte uppmärksammar lika mycket som fastan, och novenan och sådana saker. Men från och med den här söndagen så kan man säga då är det kyrkans vardagsspråk som gäller. Då är det inte de stora högtiderna utan då är det vardagen som gäller. Och den inleds med den här söndagen. Och jag ska läsa en text till som också hör till den här söndagen som kommer ifrån Apostlagärningarna kapitel 4 vers 5-12. Och då kommer vi in i händelsen när två utav Jesu lärjungar efter hans uppståndelse har varit ute och predikat, berättat om budskapet om Jesus. Och så hände följande. När Petrus och Johannes häktats samlades de högsta styrmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros. Och alla av överste prästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Och det syftar till att en man som de gjorde ett helande i Jesu namn. Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som ratades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Vi ber en bön. Tack Gud för de här bibeltexterna. Låt dem bli levande för oss så att vi förstår att du finns och att du kan tala till oss. Gör våra hjärtan mjuka och varma. Amen. I både den första texten som Jenny läste och i den här texten som sinsemellan är ganska olika så är det en sak som är gemensamt och som står i centrum. Och det är den här tanken av att man bekänner Jesus. Alltså att man säger någonting om vem som Jesus är och att det får väldigt stora konsekvenser. I den första texten som Jenny läste så är det en situation där de här två bibliska figurerna, Märta och Maria, deras bror som heter Lazarus. Som om man läser berättelserna om Jesus får man känslan av att det var mer som Jesu kompisar. Alltså han hade sitt team med lärjungar som man kan säga det var hans kollegor eller hans gäng som han drog runt med. Men sen när han på något sätt drog sig undan och umgicks lite mer under avslappnade former, då var det hos de här Märta och Maria och Lazarus. Och så hände det att brodern blir sjuk och han blir allvarligt sjuk och han dör. Och Jesus kommer hem till systrarna precis efter att det har hänt och de delar den här sorgen tillsammans. Och då hamnar de i det här samtalet där den känslan man får när man läser den första texten är ju att Jesus lockar fram en slags bekännelse hos systern. Alltså till slut, efter liksom lite lirkande, så får Jesus fram de här avgörande orden där hon säger: jag tror att du är Guds son. Jag tror att du är Messias. Och det är som att de orden hos henne öppnar dörren till det som sen ska hända. Jag tror inte man kan säga att det som sen ska hända är beroende. Men att det öppnar dörren, det händer någonting när hon gör den bekännelsen. Med henne och med världen runt omkring. Och man kan säga att det är samma sak som händer, även om sammanhanget är väldigt olikt. När Petrus och Johannes står inför den här offentliga domstolen under förhör, inför en slags religiös domstol där de ställs till svars för att ha liksom orsakat lite religiös uppvigling eller vad det nu var som de stod till svars för. Och så står det att Petrus fylls av helig ande. Och så svarar han dem så där övertydligt. Det var inte bara så att Gud gav oss kraft i största allmänhet. Det var inte bara så att vi kunde göra någonting för att vi har någonting. Utan det som hände var i Jesu Krist, Nazarens namn, som han blev botad. Och att det finns någonting i det namnet. Och det är som att både när de mötte mannen som var sjuk och sa i Jesu namn, och när de står inför den här offentliga domstolen, så är det som att när man säger det namnet, när man bekänner det, när man uttalar det, när man låter det gå ifrån en känsla, en aning, till att faktiskt sätta ord på någonting, då händer det någonting i världen. Och det där är ju någonting som gäller på alla livets områden. För många år sedan så fanns det en klassisk reklamfilm som handlade om yoghurt. Och den skulle syfta till en ny slags yoghurt som skulle vara lite mer lättflytande, så man skulle kunna dricka den förslagsvis direkt ur flaskan. Den kallades för drickyoghurt. Och då var liksom poängen att till skillnad från vanlig yoghurt som liksom inte vill komma ur flaskan om man vänder på den, så rinner den här lättflytande. Det var själva idén. Och då var det bilden på en 15-årig kille som körde moped. Och så skulle han försöka säga till en tjej som fanns där att han på något sätt gillade henne, eller att han var kär i henne. Och han stod där och han var sådär 15 år till 100%. Och han fipplade med sin moped och han kom åt tutan. Och det kom liksom aldrig ur honom. Han fick det aldrig ur sig. Och på något sätt sa den där reklamen talar till mig så mycket så att jag kommer ihåg det. Det är väl för att jag väldigt mycket kunde identifiera mig med 15 år finny och aldrig fick ur mig några vettiga ord överhuvudtaget. Som nog kännetecknade den åldern för mig väldigt, väldigt mycket. Därför att i många situationer är det ju inte bara själva känslan eller tanken som räknas. Utan först när man säger det, först när man sätter ord på någonting, så kommer någonting att hända. Och så är det ju också med tron. Alltså när man sätter ord på någonting, så är det som att dörrar öppnas och någonting händer. Och jag tycker man kan iaktta detta väldigt tydligt i vår kultur, i vårt samhälle på många fronter. Alltså jag tror att man statistiskt kan säkerlägga att för 20-25 år sedan var det väldigt få offentliga personer som talade om man hade en tro eller inte. Men någonting har förändrats och nu känns det som att det är ganska vanligt att säga att man har en tro, att man är en sökare, att man gärna besöker en kyrka när det är tomt och så vidare. Och så vidare. Det är på något sätt inte stigmatiserat, det är inte fult, det anses inte töntigt att säga att man funderar kring livsfrågor, att man har någon slags längtan efter Gud. Och det är ju någonting väldigt positivt. Samtidigt tror jag att det som efterfrågas här är nog i någon slags mening precis lika kontroversiellt, alltså lika kulturellt otillåtet som någonsin, att tydligt bekänna sig till en specifik sak, en specifik tro, nämligen att Jesus är här. Och jag tror att det som kännetecknar vår tid är både någonting bra och en utmaning. Alltså det som är bra med detta är ju att det finns en inbyggd ödmjukhet. Och det tror jag är någonting väldigt positivt. Jag tror att det är bra att ha en ödmjuk inställning till de flesta saker i livet. Att uttrycka en viss osäkerhet i vissa saker är ofta någonting bra. Alltså det var någon som sa att det största problemet med vår värld, det är att det är de onda som alltid är så säkra på sin sak, medan de goda ofta tvekar. Och jag tycker att det ligger väldigt mycket i precis det uttalandet. Det var för övrigt Anders Pilt som sa det. Han som skriver krönikor i Göteborgs-Posten. Och jag tycker det ligger någonting i det. Alltså, ofta i den människan som har en god inställning, som har en ödmjuk framtoning, så finns det ofta någon slags inbyggd osäkerhet. Medan det ofta är den som bara klampar på och inte lyssnar som man uppfattar som det här är inte en person som har rätt. Men jag tror att man gör ett misstag om man blandar samman osäkerhet med otydlighet. Och det gäller på många av livets områden. Om du är satt att vara ansvarig för en grupp på jobbet eller ledare i något sammanhang, så vet du det att när du inte är ledare i den gruppen så är det väldigt lätt att tänka vad som är rätt väg. Men när du plötsligt får ett förtroende och blir en ledare, så inser du att då tänker du inte längre bara utifrån ett perspektiv, utan plötsligt måste du ta hänsyn till många faktorer. Och då inser du att det inte är så enkelt och självklart som det var när jag satt bredvid och tittade på. Och då vet ju alla det att en god ledare är alltid osäker, men samtidigt alltid tydlig. Så att gruppen vet vart man är på väg, de vet vad som ska göras. Och det är precis på samma sätt med tron. Jag tror inte man ska tolka någon av de här berättelserna, varken om Maria som är i ett intimt sammanhang tillsammans med Jesus, eller när apostlarna gjorde en offentlig sak, att man ska tolka det som att de saknade osäkerhet eller att de inte tvivlade. Det handlar ingenting om det. Det är för det är jag helt säker på att de gjorde, både innan och efter och kanske till och med under. Men de visste det, att om jag inte i det här läget vågar liksom göra mig större än min egen osäkerhet, om jag inte i det här ögonblicket vågar bekänna någonting som jag inte ens är helt säker på att jag tror, då kommer inga dörrar att öppna sig. Och det här tror jag var de första kristna och de som vi läser, deras stora upptäckt i livet. Inte att alla frågor och svar i livet plötsligt blev glasklart, det var det inte. Men att det fanns någonting i att bekänna en tillhörighet, att bekänna att man hörde hemma någonstans, att det var en sån framgång. Därför att det intressanta med detta, det är ju att det var så väldigt kontroversiellt att bekänna att Jesus var Guds son, att han var Herre. Och man kan säga att när den kristna tron tog sin form, så fanns det hela tiden utmanande människor som ville få dem att tona ner detta. Och det var ju det här som så småningom mejslade fram den kristna bekännelsens unika särart. Att man just bekände Jesus både som människa och av samma väsen som Gud. Och som Guds son. Och man kan säga så att det ena var kontroversiellt i det grekisk-romiska sammanhanget där kyrkan växte fram. Och det andra var kontroversiellt i det judiska sammanhang där den växte fram. Och därför befann sig alltid den tidiga kyrkan i spänningen mellan judarnas tro och mellan grekernas tro. Och om man ska förenkla detta riktigt, det här skulle kanske inte riktigt en professor i religionshistoria säga, men så här säger jag för att göra det tydligt. Alltså, det som kännetecknade den tronsuppfattningen som fanns runt omkring där kyrkan växte fram i den grekiska romerska världen, det var ju att det fanns massa olika typer av gudomligheter och gudar som rörde sig och som hade olika namn. Och poängen med de här berättelserna var att man kunde identifiera sig med dem. Alltså man kunde på något sätt lära sig någonting av dem genom att de hade väldigt mänskliga drag. De kunde lyckas och misslyckas och de krigade och de gjorde bra och dåliga saker. Men det fanns en slags identifikation med dem som hände. Och i den meningen så liknade ju Jesus dem, fast han på något sätt var ju inte alls, det var ju på andra områden. Men Jesus skapade en möjlighet till identifikation. Alltså det var möjligt att se hur Jesus gjorde och göra likadant. Och det var väl skillnaden, för hos de grekiska gudarna så kunde man se hur de gjorde och ha det som någon slags avskräckande exempel. Det var väl mycket så det fungerade. Men Jesus var en positiv förebild. Han var någon man kunde likna, någon man kunde vandra efter, någon man kunde ha som förebild. Men hans styrkan i den judiska tron, där betonade man ju väldigt mycket att Gud, att det fanns en skillnad mellan mig som människa och Gud. Och det gjorde ju att man tänkte att Gud var framförallt den som inte var som en människa. Gud var inte av denna värld. Gud var den som hade skapat hela universum. Gud var den som fanns bortom allting som fanns. Gud var den som vi kunde be till, den som vi kunde ropa till. Och just för att Gud inte var som vi, så var ju Gud den som kunde frälsa oss, den som kunde rädda oss. Gud var den som ledde oss ut ur Egypten. Gud var den som tog hand om sitt folk. Men Gud var ju inte som vi som hela tiden klantade till det, ställde till oss före, sabbade vårt liv. Därför att Gud var någonting fullständigt annorlunda. Och just därför var det alltid klokt och rätt och förnuftigt att vända sig till Gud. Därför att Gud var helt olik oss. Och det som var så speciellt med den kristna tron är ju att båda de här två tankarna, att Gud är stor, någonting vi kan tillbe, något som kan rädda oss, och att det finns en förebild, någon vi kan ta efter, någon som vi kan identifiera oss med. Alltså den kristna tron för ju samman båda de här två spåren i Jesus Kristus. Och det var precis detta som gav kraften och sprängkraften i detta. Det var det som gjorde att lärjungarna kände att det här är det som vi är beredda att offra vår rättighet till. Jag menar, de som vi läste med apostlarna, de kunde ju bara sagt så här: nej men okej, där vi bekänner inte Jesus som herre, det spelar väl ingen roll. Så hade de fått gått fria direkt och så kunde de kommit tillbaka 10 minuter senare: här, det gör vi visst. Ja men ni vet, sådär va. Nej, det var inte jag. Jag lovar att aldrig mer kasta den här vattenballongen, och så får man gå ut från rektorns rum och sen kan man göra vad man vill. Alltså, för dem var det som att konsekvenserna av deras handlande var helt oviktigt i jämförelse med bekännelsen. Alltså så stark var den övertygelsen. Därför att man hade på något sätt upptäckt någonting som var viktigare än allt annat i livet. Och jag tror, även om det här kan kännas lite abstrakt och lite formellt, att vi är i exakt samma situation. Alltså vi befinner oss i ett läge där vi ofta har möjlighet att få bekänna att Jesus är herre. Att inte bara att vi i största allmänhet tror att Gud finns, utan att vi får bekänna att Jesus Kristus är herre. Inte för att vi alltid är helt säkra på vår sak, eller för att vi aldrig någonsin tvivlar eller ifrågasätter, utan därför att vi vill tillhöra honom. Vi vill vara med. Och vi tror att då öppnas en dörr. Både till en personlig tro där vi får känna att Gud bär oss, men också till en kraft som vi kan bära med oss i livets olika situationer. Därför att jag tror inte att det här på något sätt har liksom minskat i radikalitet eller utmaning. Och en del av er kanske sitter här och tänker, men jag vet ju inte ens om jag överhuvudtaget tror. Och då vill jag bara utmana dig att identifiera dig med den här systern som Jesus talade med. Alltså trots att du kanske känner dig osäker, våga uttala de här orden. Pröva att bekänna att Jesus är herre och se vad som händer. Skulle det visa sig fel så kan du bara ta tillbaka det. Det är inte värre än så. Men pröva det och se vad som händer. Och se om den här dörren öppnar sig. När, om du ber själv, pröva. När du befinner dig i gudstjänsten, pröva och sjung med. Och gör det med hjärtat och den inställningen. Och jag vet inte, alltså det är alltid svårt vad man ska säga om sig själv. Men nu ska jag säga något om mig själv. Det här är mitt eget vittnesbörd, min eget vittnesmål i detta. Alltså jag har ju har haft det väl förspänt på många sätt i livet, tror jag. Men också när det gäller tro. Jag växte upp i en kyrka. Mina föräldrar tog mig till kyrkan varje söndag. Och jag minns inte om de någonsin frågade om det var en bra eller dålig idé. Utan vi bara gick. Det fanns ju inte så mycket annat roligt att göra heller. Varken tv eller dataspel. I alla fall ingen färg-tv. Men så att det var barnen som bara hänga på. Och tron växte fram i mig på många sätt. Och det sammanhanget som jag växte upp i var bra på väldigt många sätt. Det fanns en entusiasm. Det fanns en tydlig glädje. Och det fanns en stolthet över tron på många sätt. Men det som hände sen när jag blev äldre var att jag lärde mig att tänka kritiskt och ifrågasätta mycket av det man har varit med om, precis som de flesta gör. Och det händer ju ofta när man börjar på gymnasiet, och så fortsätter det om man väljer att läsa vidare på högskola och universitet. För där är på något sätt skolas man ju ett kritiskt tänkande. Det är ju det viktigaste i de sammanhangen. Alltså allting som man tror är självklart ska man lära sig ifrågasätta. För om du ifrågasätter allting du kan och det ändå finns någonting kvar, då måste det vara sant. Det är ungefär det man lär sig efter 6 år i högskolan, tror jag. Där fick ni det. Och för nästan alla människor så innebär ju det att man också ifrågasätter det man tror på. Alltså det blir någon slags process som man går igenom. Och så var det också för mig. Och jag kan nog känna att jag har nog vänt på varenda sten av allt det jag fick lära mig som barn. Och det var väldigt nyttigt, och en del kände man var bra. Andra saker kände man, det här vet jag inte om jag kan ställa upp på. Men, och det var en av anledningarna till att jag började läsa teologi. Och det var ju först senare som jag kom på eller fick den här idén av att jag skulle läsa teologi på riktigt. Jag gjorde det bara av rent intresse först, för att liksom bli någonting. Och just när man läste de här sakerna som handlade om kyrkans historia och hur de här olika sakerna hade vuxit fram. Och framförallt när vi läste detta om bekännelsen av Jesus och treenighetslärans framväxt. Det var nog en av de starkaste upplevelserna i huvudet, om man nu kan tala om sådana saker, som jag har haft under hela min tid. Alltså när jag förstod att det här, när man säger att Gud är en och samtidigt tre personer, och vi som kyrka bekänner Gud som Jesus som Herre, den helige Ande och Fadern. Alltså när jag började sätta mig in i hur otroligt noggrann kyrkan hade varit när man hade mejslat fram de här sakerna, vad man kände stod på spel, vad det var man hade krigat och bråkat om, då var det som att så många pusselbitar i mitt eget liv också föll på plats. Alltså jag kunde på något sätt förhålla mig på ett väldigt kritiskt sätt till många av de saker jag varit med om, och ändå så visade sig de bära. Och den typen av upplevelse är väldigt svår att överföra. Men för mig har detta inte bara varit något som kyrkan säger, eller något som är svårt eller något som är jobbigt. För mig har de här sakerna handlat om liv och död för min egen tro. Att det faktiskt finns någonting som kommer ifrån den första bekännelsen, som har burits fram av lärjungarna och apostlarna, och som var självklart under de första 100 åren, sen började ifrågasättas på lite olika sätt, och till slut blev liksom etablerat av kyrkan. För mig har det varit fullständigt avgörande för min egen tro, att lära mig förstå hur detta växte fram. Därför det som hände under de första århundradena är så otroligt intressant. Och det kulminerade, kan man säga, i diskussionen kring kyrkofadern Arius, som ju är den mest spännande. Därför att så många gånger under kyrkans historia så kom man och sa så här: men är inte detta med att Jesus är både Gud och människa, är inte det lite väl magstarkt? Ska vi inte säga någonting som gör det lite mer acceptabelt? Om vi säger så här, att Jesus inte är liksom född av Gud, utan han är bara den absolut bästa och finaste och renaste och heligaste människan som någonsin har funnits, då blir det så mycket lättare för folk att ta till sig det. Då blir det så mycket enklare att göra. Och precis den teologin som den här Arius förfäktade, den fick en jättestor spridning, och det var många som kände, ja men nu kommer ju någon som sätter ord på det på ett bättre sätt. Och samtidigt fanns det några då som sa att vi måste slåss för det gamla, för det sättet som vi har med oss ända från början. Där vi inte sätter ord på den här skillnaden, utan det får vara som det är. Och så kommer man då fram till detta som till slut slutar med den här bekännelsen. Att Gud är en person men tre naturer. Och det har varit det sättet som man har uttryckt sig från dess. Men det fanns egentligen en motvilja mot att definiera det så tydligt. Därför att det var ju en tanke som hade fötts i bön. Det byggde på människors erfarenhet. Och man ville inte i första hand reducera det. Men för att man kände att det här hotade grunden i hela vår tro, så gjorde man på detta sättet. Och jag tror att den kampen i någon mening för vi alla hela tiden. Kampen mellan att försöka släta ut det vi tror på, rätta till det. Men då stänger vi också dörren till den kraften och möjligheten som de apostlarna fick vara med. Vi ber en bön. Tack Herre för att vi får tro och vi får bekänna. Och du ser alla oss som sitter här inne. Du vet vad vi tänker innerst inne. Du vet de av oss som har lätt att tro och lätt att bekänna. Och de av oss som har svårare att göra det. Kom Herre och möt oss just där vi är. Och hjälp oss att ta ett steg framåt. Vi ber i ditt namn. Amen.